Så vi börjar. Frida, om du skulle berätta något om dig själv, vem är du?
Ja, jag är en, nu måste jag tänka efter, 42-årig kvinna som är född i Boden uppe i Norrbotten. Som ni kanske hör så är det norrländska ni får nu. Jag är gift med Samuel, vi har två barn så att vi är mitt inne i tonårssnurren, en 15-åring och en 17-åring. Och så en liten hund också. Jag är en träningsglad människa. Jag är en människa som gillar när det händer mycket och väldigt fort helst. Så att det är snabba grejer som ska vara. Det köra fort, fast kanske inte så jättemycket över hastighetsgränsen. Springa fort, åka skidor fort, allt som går fort är roligt.
Så sport, idrott, det har du vuxit upp med?
Ja, jag är uppvuxen på hockeyrinken. Min pappa spelar i ringbandylandslaget. Så att före, under och efter träningarna så drog han på med hockeyrören och så var det bara åka.
Just det. Så det här är din bakgrund lite. Men du har också varit en människa full av energi och kraft och rörelse. Du är inte en sån här som sitter still och tar det lugnt i första hand. Utan du har haft full av liv, eller hur?
Ja, absolut. Jag är igång väldigt mycket. Och som 21-årig var jag med om en skidolycka. Det gick lite för fort. Även skidor är kul att åka fort. Så att jag bröt lite olika saker och satt i rullstol en månad. Och då började jag rehabträna på ett gym. Och helt plötsligt så började jag kolla in i gruppträningen och tyckte att det här såg ju väldigt roligt ut. Så att under 22 år nu har jag jobbat som gruppträningsinstruktör och koreograf. Så att jag jobbar faktiskt fortfarande på ett gym lite grann också. Mm.
Det måste ha varit dramatiskt, en sån skada som ung människa. Vad hände med dig då?
Ja, men det som hände var att jag varit väldigt, väldigt... Ja, men det skakade om mig ganska mycket eftersom jag var den rörliga Frida. Det var min identitet väldigt mycket. Jag hade en tro på Jesus som jag växte upp med och som jag fick göra upplevelser i. Men det som hände var ju att någonstans bröts allt det här ekorrhjulet det jag var i. Och där och då förstod jag inte det så mycket. Men i efterhand har jag sett att mycket av min identitet ifrågasattes. Vem är jag om jag inte är den rörliga Frida? Och det jag kom fram till var, dels, jag kommer bli bra. Jag menar, det finns bra hjälpmedel om man börjar rehabträna en stund och tiden får gå så blir det ju bra. Men jag insåg att det kan ju vara så i livet där jag hamnar på en plats där jag inte är den rörliga Frida. Där jag inte kan vara det. Och på lätten föll ner för första gången i mitt liv, då var jag 21, att jag faktiskt skulle dö. Jag insåg hur bräcklig kroppen var. Jag insåg att döden, det är någonting som vi alla kommer möta förr eller senare. Så det gjorde att jag funderade lite grann. Vad finns i mitt liv som håller? Oavsett vad som händer. Så att där ramlade på lätten ner. Där fick det bli ett större djup i min tro. Att det är Jesus som håller. Genom allt. Vad jag än kommer gå igenom så är det Jesus som står vid min sida.
Mm. Så fint. Och då tänker jag så här, är det så att vi behöver såna tuffa grejer för att man ska upptäcka det här med Gud och Jesus på riktigt och fatta att det här är inget som man kan ägna sig om man har lite tid över, utan att det faktiskt betyder otroligt mycket för en människa?
Jag vet inte om det är så. För mig har det varit så på ett sätt. Men jag har ju alltid haft tron med mig. Jag har ju alltid fått känna att jag har varit välkommen till Gud, att jag har varit älskad och så vidare. Även om det har varit bra när jag var barn och jag mådde bra och så. Men för mig har ju tron djupnat. Och framför allt den här grejen att det finns ingenting annat. När vi sjunger att Kristus är nog för mig så tänker jag, ja, både och. Vi behöver ju mat, vi behöver någon kram ibland, vi behöver vänner, vi behöver mycket annat i livet också. Men när det kommer till kritan... Då, att inse då att ja, men Kristus, det är det jag behöver framför allt. Framför alla andra. Framför allt annat som jag har i mitt liv så är Kristus det enda som håller oavsett. Och det tror jag inte man kommer riktigt förrän man har fått möta sin egen dödlighet. Sin egen begränsning. Sin egen synd. Sitt eget tillkortakommande. Det är först då tror jag som man riktigt, riktigt får det. Men det blir kropp på något sätt. Det blir på riktigt för en. Så att det är både den här välsignelsen vi får, att få ut i Guds natur och se hur vackert det är, eller få äta en god middag eller vara med goda vänner. Det är ju en välsignelse, och i det kan vi se också Guds godhet. Men också i det lidande, i det som är avklädande på något sätt, där jag står där naken och jag kan inte göra något själv, utan Gud måste göra det. Så jag tror att i båda de här sakerna så kan vi få se Gud uppenbaras för oss.
Fantastiskt. Jag tänker på också den form av människa som du är form. Men den personlighet som du har, så vet jag ju, du ägnar dig jättemycket åt träning. Du berättade för mig igår kväll, 6 dagar i veckan. Händer det? Typ?
Ja, 5-6 dagar.
Mm. Ja, och du är utbildad lärare. Och så har du också läst teologi och blivit pastor och skrivit en bok nu precis, som vi ska prata lite mer om sen. Alltså den här bredden i din person, hur hanterar man det? Liksom? Du kunde ju göra så mycket olika saker med ditt liv. Och så är du pastor nu. Liksom, hur... Ja. Är du med?
Nej, men jag hanterar det ju inte. Jag bakar med. Nej, men det är väl olika faser i livet också. Gud har verkligen öppnat dörrar där jag, alltså gruppträningsinstruktör, det var ju det sista jag tänkte, att är man på gymmet då är man där för att man vill bli snygg. Jag höll på med idrott och bollsporter. Det var ju för att det var tävling och roligt så. Men gymmet, det var ju ingenting att ha. Så att jag föraktade ju det. Men när jag väl rehabtränade efter min olycka så började jag inse att det där ser ganska kul ut. Och så testade jag på och så öppnade de dörrarna som det har öppnat. Och som har blivit en otrolig välsignelse för mig. Så att för mig har det varit så att i det här som har skett, i det som inte blev det jag hade på min tankekarta, utan det som kanske var brast i mitt liv, det som varit fel eller det som inte var det jag hade tänkt, det har på något sätt Gud öppnat vägar för mig. Så det har blivit eftersom att Gud har fått utmana mig i olika saker. Så det är spännande. Men det är också, ja, men jag tror att ofta boxar vi oss själva i att ja, men jag är inte sån. Och det där skulle inte jag kunna. Och det där är ju, jag är ju det här. Och där tror jag att vi behöver vara öppna för att det kanske är en ny säsong i livet. Och Gud vill ta oss in i någonting nytt. Upptäcka en ny sida av oss själva, men också av hans godhet och nåd. För 1,5 år sedan så var jag på en retreat i Norge. Och fick mig, jag satt och skrev dikter. Jag är ingen diktskrivare alls. Men jag fick för mig att jag skulle skriva dikter. För att min medvandrare hade utmanat mig i att skriva. Men jag hade sagt, nej men jag skriver inte, jag dansar hellre. Men ändå satte jag mig. Och ja, men den ena dikten var mer banal än den andra, jag slängde bort dem. Men till slut när jag skulle gå och äta lunch så gick jag upp och lämnade mina grejer på mitt rum. Och då trillade ner en dikt i mig. Det var som att det trillade ner ord. Och jag satte mig och skrev ner dem och så gick jag åt lunch. Och sen när jag kom tillbaka så filade jag lite på dem. Och sen dess har det faktiskt varit så att jag har börjat skriva mycket dikter. Och den dikten som jag fick, den är det sista som jag skriver i den här boken. Och det var som att Gud öppnade ett fönster där. Ett nytt sätt att vara kreativ och att uttrycka mig. Och för mig var det en jätteviktig fas utefter det som hände just den perioden, som var en väldigt svår tid för mig och vår församling. Så att det, jag tror att man ska vara öppen för att Gud vill ta en till nya vyer. Utmana vår personlighet att öppna upp nya sätt att vara kreativ, att uttrycka sig.
Och så har du ju jobbat och du gör fortfarande lite som gyminstruktör. Du blev lärare och sen så kom det här också att du ska bli pastor. Säg något om det. Hur går det här till i ditt liv?
Oj, ja, det var en lång fas för mig. Jag, som jag sa igår till dig, att jag hade aldrig sett mig själv vara pastor. För jag tänkte att jag är inte som. Jag har lite fördomar. Det får man också fila på. Nej, men det fanns verkligen inte i mig. För jag tänkte att jag är inte en sån from människa, utan jag är bara jag. Med massa driv och massa vilja. Ja. Så att för mig fanns det inte på kartan att jag skulle bli pastor. Men Gud utmanade mig. Jag fick en fråga från församlingen att jobba med barn och ungdom och jag sa nej. Det såg jag inte. Men min man var så här, men du kan ju prova. Vad är det värsta som kan hända? Så att till slut så ringde jag lite mer ödmjukt och sa, ja, jag kanske kan prova. Och så gjorde jag det. Och sen har Gud fått uppenbara saker och ting eftersom. Det har verkligen varit ett motstånd från min sida. Där andra har sagt, ja men du är pastor. Och jag bara, sluta, kalla mig inte pastor. Så att det har varit en... Det var inte en kallelse som låg som jag fick när jag var tonåring och att det var solklart, utan det var en process för mig, verkligen. Men det är intressant att få gå den vägen och få se vad Gud öppnar eftersom. Mm.
Och när du också har blivit pastor, vi pratade lite igår också, då sa du en av de viktiga frågorna, det är förlåtelse. Varför är det viktigt, Frida?
Men det är på något sätt försoningen, det Jesus har gjort och det som förlåtelsen, den kraft förlåtelsen har, det är ju det vackraste och det starkaste att både få ge och ta emot. Det är det de irriterar sig på när Jesus förlåter synder, för att det är bara Gud som kan förlåta. Och så ger han oss av sin heliga ande. Han ger oss av sitt goda. Så att vi får möjlighet både att ta emot förlåtelse men också att ge förlåtelse. Så att jag älskar ju nattvardsbordet. Jag älskar att se den kö som är på väg till nattvardsbordet. För jag tänker alltid att alla som står i den här kön behöver förlåtelse. Och så får jag ställa mig i den kön och inse jag får också ta del av det här. Så de faser i mitt liv där det har varit jobbigt för mig att förlåta, så hade en nattvardskön varit så viktig. För jag har insett att men jag får ju faktiskt också ställa mig här. Och de faser som där jag har brottats med det jag har gjort och det jag behöver göra upp med och ta ansvar för, så är ju nattvardsbordet, amen, det, tänk att få sträcka sig och få ta emot det. Hans kropp och hans blod för mig. Det var för mig han dog. Och det, ja, men jag tycker att det är så stort. Och det händer något så vackert när förlåtelse får flöda in. Inte som ett, ja, men, bara att man slätar över allting. Utan som en djup, djup källa som faktiskt skapar gemenskap. Som faktiskt helar och upprättar. Det är starkt.
Vi har ju hört vad tron på Gud har betytt i ditt liv. Och det är härligt att man kan vara olika. Man kan vara en sån här människa som är stillsam och bara tar det lugnt och läser böcker och dricker te. Eller man kan vara en som rör på sig och springer och åker skidor och tränar.
Läser böcker och dricker te gör jag faktiskt.
Ja, det är bra. Jag bara tog några exempel på lite ytterligheter här. Men du sa ju också, alltså vi har hört att tron har betytt väldigt mycket för dig, tron på Gud. Och sen så sa du också när vi pratade och förberedde lite här igår med vänskap är också jätteviktigt. Varför ja. Då? Varför är det viktigt?
Nej men vi behöver vänner, vi behöver bära varandra. Jag har varit med om 5 ganska svåra år. Och i dem har jag insett hur otrolig församlingen är. Och i den här tiden där vi mer och mer går ifrån varandra, ensamheten ökar och där vi isoleras mer och mer. Vi har en ensamhet som är nästan som en pandemi i vårt samhälle. Så tänker jag att församlingen är så oerhört viktig. För vi behöver varandra. Vi behöver värme från varandra. Vi behöver, det står att vi ska bära varandras bördor och så uppfyller vi Kristi lag. Vi behöver få bära, vi behöver få vara till för varandra. Jag var och hälsade på min mor, för han är 93 år gammal, på hans äldreboende. Och så skulle jag precis gå utanför dörrarna. Så sitter en jag får kalla henne tant, för hon var tant, hon var över 90 år säkert. Och så sa hon bara, stopp! Och så satte hon upp händerna så här. Och jag blev nästan lite rädd. Bara, oj, vad har jag nu gjort? Vad händer här? Och så tog hon sig långsamt, långsamt upp. Hon ställde sig och det tog tid innan hon hade tagit sig fram. Tänkte bara, vad ska hon göra med mig? Och så gick hon förbi mig, gick fram till dörrarna och så öppnar hon dörren för mig. Alltså det är någonting det här med att få vara tillsammans. Att få fortsätta ge någonting till någon annan. Men också få någonting. Det här ömsesidiga är ju något som vi är skapade för. När vi till och med är 90 år och knappt orkar själv så vill vi ge. Men också få ta emot värme. Få ta emot någon som bär när vi inte orkar själv. Så det med vänskap och de här banden av gemenskap som församlingen faktiskt innebär är också så oerhört värdefullt.
vackert. Och du sa att det var just också att du själv har gått igenom ganska tuffa saker som gjorde att det blir så tydligt hur mycket man behöver andra människor och församling och vänskap och kyrka och så. Och nu har du skrivit en ny bok som heter Allt kan hända, allt kan vända, se mina är. Den första har du, delen av orden har du tagit från någon annan, eller hur? Berätta.
Ja, det är Babbel Larsson, fast hon säger på gotländska.
Allt kan hända, allt kan vända. Hur låter det på gotländska? Kan
nej,
du?
Jag kan inte.
Nej, okej. Okay. Men sen har du ju ett väldigt allvarligt tillägg. Se mina är. Mm. Du drabbades av livshotande sjukdom.
Mm.
Och det var då du skrev den här boken. Mm. Berätta lite.
Precis.
Berätta.
Jo, men för 4 år sedan så hittade läkarna en cancer i min kropp. Som visade sig vara en spridd äggstockscancer. Så jag har fått operera bort en del av mina organ och bukhinnan och så vidare. Gått igenom cellgiftsbehandling och fått besked om att den eventuellt var spridd också. Och därigenom i sådana fall inte skulle vara mänskligt sett botbar. Så det var en väldigt, väldigt tuff tid för mig och min familj och de som fanns runt omkring. Mm.
Och vad hände med dig då och varför skriver du den här boken?
Ja, men som sagt, jag har fått se hur tron har burit i mitt liv på olika sätt. Men när jag drabbades av cancer så var det som att Guds närvaro kom på ett alldeles speciellt sätt. Och jag har aldrig sett Gud så konkret in i situationen som under den här tiden. Jag har aldrig upplevt hur församlingen har fått vara en sån välsignelse som under den här tiden. Och för mig blir det någonting av, ja, men ibland så läser vi Bibeln och tänker att jo, men det var på Bibelns tid. Det där fick ju hända då och där. Och nu, ja, vi ser inte så mycket. Det kanske inte händer så mycket. Men vi får be och förtrösta. Men jag blev så tagen över att med vissa perioder i livet som kan Gud kännas, ja, men dold, fördold. Men Gud är aldrig frånvarande. Och så helt plötsligt så kan det finnas tider då Gud bara uppenbarar sig på ett alldeles speciellt sätt. Och det var det jag ville berätta om. När Gud uppenbarar sig för mig på ett alldeles speciellt sätt. Jag har en av morgonen när jag skulle in och göra en MR var det. Så vaknade jag på morgonen. Och jag kände att, ja, men ni vet, när man ska göra någonting som man är väldigt, väldigt nervös för. Eller det betyder mycket. Det man ska in i. Så vaknade jag på morgonen. Jag var konstig i kroppen. Jag var så här torr i munnen. Och jag kände att allting var, jag hörde lite konstigt. Det var som att kroppen var på hel spänn. Och ja, men jag tänkte det. Att bara, alltså känslan av att fly. Jag vill fly från det här. Och jag menar, när någon fara hotar, då flyr man ju. Det är ju bara det att faran fanns ju i min egen kropp. Vart flyr man då? Så att jag satte mig i bilen, skulle köra 3 mil till sjukhuset och hade precis kommit utanför Boden, några kilometer ut, så möter mig faktiskt en lastbil med ett, ja, alltså drygt 1 meter stort kors lysande i grillen. Jag har aldrig varit med om det förut. Jag har aldrig varit med om det efteråt. Och jag är lite sugen att göra någon så här upprop och skriva och fråga. Bara vems lastbil var det där som körde mellan Luleå och Boden? Det datumet, den tiden. För att det var som tvungen, ni vet, när något händer så snabbt. Så är man som tvungen att gå igenom det några gånger i huvudet. Och bara, va? Hände det? Var det på riktigt? Tills poletten ramlade ner och jag insåg att, just det, vart flyr jag då? Jo, men jag flyr till honom som har dött för mig på korset. Som faktiskt har tagit all min smärta, all min synd. Det var mina sjukdomar han bar. Det var min smärta han tog på sig. Han går med mig i det här. Och det fick jag en påminnelse om i det lysande korset. Och det är så stort hur stor Gud är. Att mitt i det allra mörkaste så finns det ljus som han bär, som bryter igenom, bryter fram. Inte kanske som vi tror, men som han har tänkt för oss. Och det är stort.
Så fint. Jag tänker att du får avsluta nu med en minipredikan för oss och knyta ihop säcken.
Ja, det ska jag göra. Jag ska säga några ord just om det här med Guds levande ord, det som är levande och verksamt. För i Hebreerbrevet står det att Guds ord är levande och verksamt. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa, var det ljus. Vi har ju många ord för oss. Vi säger väldigt mycket. Och en del av orden kan vi backa upp. En del av orden blir tomma för att ja, vi fixar ju inte det alltid. Men när Gud säger någonting, då backar han upp det 100%. När Gud säger var det ljus så står det sen, och det blev ljus. Alltså det Gud säger, det gör han. Men det finurliga är att det Gud säger, det gör han inte bara. Utan det är han också. För Bibeln säger att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Så när Gud talar så är det levande och verksamt. Det är inte bara levande utan det är också verksamt. Alltså det blir för att han själv är det. Och det är därför han säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor så ska jag skänka er vila. Alltså det handlar inte om att hitta ett bra sätt att ligga på eller en position att sitta i eller någonting att säga. Utan det handlar om att komma till honom. För han säger det som han gör och som han faktiskt är. För det står att Gud är frid. Så när vi kommer till honom så kommer den vila som vår själ söker. Friden som övergår allt förstånd. Ty så älskade Gud världen var det vi sjöng här precis innan. Gud är kärlek. Han säger att han älskar världen. Men han gör det också. För hur fortsätter bibelordet? Att han gav den sin enda son. Alltså han gör det han är. Han visar det i handling. Att han gav oss sin enda son. Och det är den största av kärlek man kan ge. Att man uppoffrar sig. Och han gjorde det. Inte för att vi hade nått upp till honom. Precis som Sam sa från början. För att vi hade varit så pass duktiga i våra liv. Så därför gjorde han det. Utan han gjorde det medan vi ännu var syndare. Han gjorde det när ingen av oss hade tagit oss det. Vad värde. Utan han älskar oss. Villkorslöst. Han älskar oss utgivande. Och det är så fascinerande att Guds ord är levande. Och nu kan jag stå och säga det här till er. Men min bön det är att Gud ska uppenbara det för dig. I det du är i. Att Guds ord får vara levande och verksamt. Och det är därför jag tänker att det är så fantastiskt när barnen står här och vi får ge dem Bibeln. För att jag kan säga en massa ord och de kan ju vara bra och lite mindre bra. Men Guds ord, det är gott. Det är levande. Det är något att bygga sitt liv på för det håller igenom alla tider. Det står att Guds ande levande gjorde Jesus. Att han uppstod för att Guds ande levande gjorde. Och jag tänker att Guds ande levande gör Guds ord för oss. Så läs Bibeln. Läs Bibeln och så frågar du dig, Herre, vad vill du ge mig den här dagen? Så tror jag att Guds ande ska få levande göra det för dig på olika sätt, i olika tider och situationer. Dagen när jag hade fått veta från den där MR-röntgen, jag hade fått svar att det faktiskt var en tumör. Vi hade inte berättat det för nästan någon. Jag hade berättat det för en pastorskollega som själv hade gått igenom cancer. Men annars var det i stort sett ingen som visste vad vi gick igenom just då. Den kvällen när jag skulle gå och lägga mig så var jag... Ja, men annars brukar jag sova gott. Men jag var helt... Hela systemet var i uppror. Jag la mig, men det bara snurrade. Och jag låg hela natten och vaknade och somnade så där från och till. Och ni vet hur det är på de nattens mörkaste timmar. Man är inte jätterationell alltid. Det är inte så att solklara tankar som är logiska. Utan det kan snurra ganska mycket. Och speciellt det som är oro och ångest kan bara explodera inom en. Växa sig så starkt i mörkret. Och så var det för mig. Jag låg och tänkte, dels hade jag tränat 2 dagar innan och hade redig träningsvärk i kroppen. Så varje gång jag vände mig och det gjorde lite ont i framsida lår, så tänkte jag, undra om man kan ha cancer i framsida lår. Jag hade till och med en nageltrång i lilltån och kom att tänka, lilltån, kan man ha cancer där? Och till slut så var jag nästan helt säker på att det hade spritt sig till hela min kropp. Så låg jag och snurrade under natten. Somnade, vaknade. Så på morgonen när jag vaknade, då är jag helt slut. Det var som att jag var en urvriden trasa. Det fanns ingenting av kraft och energi i den här kroppen. Och när jag tänkte att jag skulle gå upp för den dagen, så var det faktiskt första dagen i hela mitt liv som jag inte hade kraft att ta mig upp ur sängen. Alltid annars hade det varit någonting som har kickat igång med mig, men inte den här morgonen. Så jag låg och tänkte bara, jag var helt förtvivlad och låg och tänkte bara, hur ska jag göra? Och så insåg jag, energi, mat. Jag kanske ropar på någon som kan ge mig frukost. Men direkt jag tänkte den tanken, så var det som att kroppen bara, nej, den här kroppen kommer inte ta emot någon frukost överhuvudtaget. Så där låg jag, förtvivlad. Och så plingade min mobil till, kring 7-tiden på morgonen. Då är det en kvinna som jag träffat. Jag tror att jag hade träffat henne 1 eller 2 gånger tidigare på en konferens på Lapplandsveckan. Det var en bekants bekant. Jag kände till vem hon var. Jag visste att hon brukar ibland skicka bibelord och sånger och sådär, lite profetiskt till människor. Och då skickade hon till mig ett bibelord från Efesierbrevet 6. Där står, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Bli starka i Herren. Ja, det fanns ingen styrka i mig. Utan uppmaningen var, nej men bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Väldigt god timing, eller hur? Grejen var bara den att det kunde inte riktigt mota mina demoner. Det kunde inte mota det mörka, utan det var så kraftigt i mig. Jag var så förtvivlad. Så att jag tänkte att ja, det var bra timing, men det här är ju ett ganska vanligt bibelord man kan skicka till varandra så. Och jag låg kvar. Då skickade hon ett bibelord till. Och hon skickade bibelordet, stig upp och ät, annars blir vägen för lång för dig. Mm. Guds ord är levande och verksamt. Och när Guds ande får blåsa liv i sitt ord, och tajmingen är så där så att man bara vet att man vet att man vet att Gud är med. Gud är där. Det gjorde inte att cancern var borta. Men det gjorde att jag insåg att den hand som han har, den finns under mig. Hur djupt jag än faller. Den finns framför mig, även om jag inte ser en framtid just nu. Och den finns ovanför mig med välsignelser dag för dag där jag går fram. Och jag tror att det är detsamma för dig. För Gud har sagt, ty så älskade jag världen att jag gav dig min enda son. Och världen, det är hela kosmos. Du är inräknad i det. Han älskar dig. Och han vill låta sitt ord få liv i ditt liv. Vi ska ta en stund i förbön, men innan det så vill jag bara ge dig möjligheten att ge dig till Jesus. Du kanske är här som aldrig har gjort det, eller som har gjort en lov och nu kommer tillbaka och bara, Gud, jag vet ju att du är på riktigt och jag vill ge mitt liv till dig. Så i respekt för varandra så vill jag bara att ni sluter ögonen och böjer huvudena. Och du som känner bara, det här tog tag i mig. Gud, gör någonting just nu i mitt liv och jag vill gensvara på det. Du får räcka din hand så ska jag innesluta dig i den bön som jag ska be. Så räck din hand om du känner, ja, det här var till mig. Jesus, jag vill ta emot dig. Jag vill få din kärlek, din frid och ditt ljus in i mitt liv. Du får räcka din hand just nu så tar jag med dig i bön. Ja, Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Välsignelser till er som räcker händerna. Är det någon fler som jag inte hunnit se? Då ber vi. Herre, tack för att jag får innesluta mina vänner här inför dig. Jesus, tack för att du har gått med dem fram till den här dagen. Och din godhet, den har följt dem, Herre. Men nu vill de ta emot den godheten i sitt liv. Jesus, tack för att du vill vara deras Herre och frälsare. Att du har gett ditt liv för att de ska få liv. Och jag ber att du ska komma med ditt ljus i det som är mörker. Att du ska komma med din kärlek i det som är förtvivlan och synd. Det som är skam. Tack Jesus för att du kommer med din frid och omsluter dem på alla sidor. Tack Herre för att de den här dagen får öppna sina hjärtan för dig och bjuda in dig. Och att de blir ditt barn från nu in i evigheten, Herre. I Jesu namn ber jag. Amen.